Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör, är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan. Johar Bendjelloul heter jag och intervjun spelas in fredagen den 16 maj. Välkomna! Ja, välkommen till lördagsintervjun, Daniel Heldén.
Tack så mycket.
Först om en nyhet den här veckan, det tidigare språkröret Märta Stenevi, som ju nu berättat i en bok och intervjuer om hur hon upplevde de här konflikterna på riksdagskansliet hösten 2023, som sen ledde till att hon lämnade språkrörsposten. Hur reagerar du på hennes berättelse?
Ja, för det första ska jag säga att jag har inte läst hela boken ännu. Men det jag läst, så det är ju hennes berättelse. Jag har en något annorlunda bild av vad som hände. Men det som är ju framförallt att läsa om hur fruktansvärt illa hon mådde, och som hon uppenbarligen har mått under stora delar av sitt liv. Och det var ju någonting som inte framkom egentligen förrän det möte eller den julavslutning som var för 1,5 år sedan.
Mm. Och vad tänker du runt det? Att hon har mått på detta sätt?
Nej, men ingen människa ska behöva må så dåligt. Och alltså vi förstod inte det. Det framgick inte. Men vi vet ju det nu. Och det går ju att läsa i boken.
Mm. I korthet så utgångspunkten var att Stenevi hade fått kritik för sin ledarstil, anklagades då för att ha orsakat stort lidande hos medarbetare, och hon menar att hon aldrig fick veta exakt vad det här handlade om och att tystnaden efteråt fick henne att må mycket dåligt. Du hade ju också en ledande position i partiet då mot slutet av hösten 23. Alltså, vilket är ditt ansvar för den här svåra arbetsmiljön som uppenbarligen fanns här?
Ja, när jag hann arbeta med Märta i drygt en månad, och under den tiden så var hon borta en hel del för att hon tog det lugnt och var trött. Jag visste inte att det var så allvarligt. Det har ju sen arbetats mycket med arbetsmiljöfrågorna och tittat, och det gör man ju såklart kontinuerligt. Och den huvudsakliga arbetsmiljöansvaret ligger ju på kanslichefen.
Vad är det ni har gjort då? Ni säger ju att ni har arbetat strukturerat då för att förbättra arbetsmiljön. Vad är det ni har gjort?
Framförallt så har vi ju haft ett arbete. Vi har haft människor inne som har diskuterat med personalen, med riksdagsgruppen, och sett till att saker och ting fungerar på ett bra sätt. Sen kan jag ju säga att sen Amanda Lind tillträdde så har ju vi gjort om en hel del av organisationen så att den fungerar för oss. Olika språkrörspar har olika sätt att bygga upp det på. Jag vet inte riktigt varför Märta och Per hade gjort det på sitt sätt som kanske påverkade det här. Men det är ett annat kansli vi har idag. Jag tycker att saker och ting fungerar bra. Alla verkar nöjda som jag uppfattar det, och vi arbetar på bra.
Ja, Märta Stenevi pekar ju då på att det finns liksom ett djupare strukturellt problem i partiet och i språkrörsmodellen. Att att gräsrotsidealen på något sätt skapar otydligheter, maktvakuum, svaga ledare. Man förväntas leda men har inget mandat, sa Stenevi i en intervju nyligen. Har du också känt det, att du förväntas leda men saknar mandat?
Alltså, vi har ju en annan modell än andra partier, och vissa partier där pekar partiledaren med hela handen. Så är det inte hos oss. Man är två stycken framförallt då som samarbetar, och det i sig är ju någonting helt annat. Man måste stämma av mycket. Vi har ju gjort förändringar som gör att vi tycker att det fungerar bra. Att det finns en struktur som fungerar så att vi kan leda partiet. Jag ser inte det som något problematiskt egentligen. Vi behöver stämma av mer med partistyrelsen, kanske andra partier, men det fungerar bra.
Ja, Per Bolund, din företrädare som språkrör, han beskrev ju också just det här med avstämningarna, att det finns ett inbyggt problem, att man som språkrör, man förväntas vara relevant, snabbfotad i debatten, samtidigt så måste man då förankra alla utspel i organisationen. Det här går inte ihop, menar han. Håller du med Bolund om att det finns ett problem här?
Det kanske gjorde det under deras tid eller hans tid.
Känner du att du har mandat att
jag har mandat
styra och debatten så att säga?
Ja, det har jag. Och ja, men i alla partier så, om man gör politiska positionsförändringar, vilket man gör då, så är det klart att man stämmer av det med de andra delarna av partiet. Men jag tycker att vi har en organisation som gör att vi kan snabbt gå ut och vara proaktiva i politiken och förklara var saker ska ta vägen någonstans. Så det är som olika språkrör bygger det här på olika sätt. Jag tycker det fungerar alldeles utmärkt idag i partiet.
Ja, det är också detta att Miljöpartiets språkrör har liksom en svagare formell ställning än ledarna för andra partier. Man är inte partiordförande till exempel, partisekreterare, gruppledare har liksom starkare positioner än i andra partier. Borde språkrören i Miljöpartiet ha mer makt?
Det tror jag inte. Jag har arbetat i Miljöpartiet nu i 25 år och jag vet hur det fungerar, och man är en viss typ av politiker om man arbetar i Miljöpartiet skulle jag säga. Och då fungerar det här. Det är mera avstämningar, det är fler personer man får relatera till, och det är ju också en del i att ha en större maktdelning än andra partier. Men vi vet ju till exempel som Moderaterna, där pratar man om att de fungerar ju som ett företag med en företagsledare som bestämmer allt. När företagsledaren inte får igenom allting, då avgår de omedelbart. Vi har en plattare organisation, ja. Men jag tycker inte det påverkar oss negativt.
Ja, sammanfattningsvis, i ljuset av det som Stenevi har varit med om, vilka lärdomar kan man dra kring Miljöpartiets organisation, skulle du säga?
Ja, alltså jag tycker ju att vår organisation idag fungerar bra. Vi har ju gjort förändringar, så det är klart att vi har sett att det kanske var vissa saker som de hade organiserat det som inte var lika bra. Vi har flyttat vissa chefer närmare oss så att vi kan bli mer snabbfotade. Och det är ju någonting man alltid gör, men jag har ju suttit i andra ställen och varit med och bestämt. Och då gör man det på olika sätt beroende på vem man är. Så
du har det mandat du tycker att du ska ha?
Jag tycker jag har det mandatet jag ska ha. Ja, det tycker jag. Och det finns ju de som tycker att man bara ska ha ett språkrör och ha en linjeorganisation som andra partier. Men jag tror att det vore dumt. Jag tycker det här fungerar bra. Vi producerar, får fram bra politik och kan göra bra utspel utan att behöva vara som alla andra partier. Mm.
Miljöpartiet är ju lite i förändring kan man väl säga. Ni skriver ju ett nytt partiprogram. Finns ett sånt arbete? Ska klubbas i höst. Ett gamla partiprogram är från 2013 och tiderna har ju förändrats mycket sedan dess. Vilka är de viktigaste uppdateringarna som behöver göras?
Ja, det som vi gör är ju att fokusera mera på en rättvis omställning. En rättvis klimatomställning. Och det fanns inte på samma sätt i partiprogrammet. När vi ska klara av att se till att klimatmålen, att klimatutsläppen minskar och att vi får en fungerande samhälle, då måste vi också se till att alla är med på det här. Och det måste genomsyra alla delar. Och det är en del som vi försöker att arbeta in nu i hela partiprogrammet. Mm. Sen finns ju andra saker såklart som har förändrats sedan det där skrevs. Jag menar, vi är med i NATO nu, det blir helt andra skrivningar. EU-frågan behandlas på ett annat sätt, och 13 år, det händer mycket och då behöver man uppdatera det så att det inte känns helt obsolet när folk ska läsa det.
Nej, en sak som har skett sedan 2013, det är ju den här stora flyktingkrisen 2015 som ju har förändrat migrationspolitiken i Sverige på många sätt. Om man tittar på er migrationspolitik, vad behöver ni ändra i partiprogrammet?
Det är ju så att vi har en annan värld, en annan diskussion idag när det gäller migrationsfrågorna. Framförallt så har ju EU infört en migrationspakt som förändrar systemet för migration och hur de olika länderna arbetar med. Tanken är att man har ett solidariskt system för mottagande. Nu har ju vi varit kritiska därför att EU då gjorde att vissa länder kan köpa sig förbi det där med fördelningsdelen när det kommer flyktingar. Men det påverkar partiprogrammet och hur vi förhåller oss till de här frågorna. Vi vill ju ha en strukturerad flyktingpolitik som det är ordning på, men samtidigt som vi ser till att vi har en human och rättssäker migrationspolitik, och det ligger fast.
Ja, Sverige ska gå före i arbetet för en värld utan gränser, finns det en formulering. Kommer den att överleva?
Jag tror att med den förändring som är i världen så kommer det nog inte stå riktigt på det sättet. Nu kan jag ju säga att vi arbetar ju med själva texten, sen är det ju kongressen i höst som slutgiltigt bestämmer
det. Så alltså är det ju alltid med partiprogram. Om vi tittar på det vi har nu, vi är 2,5 år in i regeringssamarbetet mellan Tidöpartierna. Tidöavtalet handlade mycket om migration, stora förändringar som nu genomförs eller är på väg att genomföras. Om man tittar på migrationsbitarna i Tidöavtalet, vad vill ni riva upp om ni får makten?
Ja, jag ska säga, för första så är det som vi ser hos Tidöpartierna, det är ju att de försöker göra invandrare och flyktingar till någonting som som inte ska vara här. De försöker ju se till att det ska vara så jobbigt som möjligt att vara invandrare. Och om man då till exempel inte har ett medborgarskap så ska man helst flytta härifrån och inte vara här. Det tycker ju vi är fel, därför att det innebär ju att integrationen försämras kraftigt när man känner att man inte är välkommen. Så de delarna som arbetar för det hos Tidöpartierna är ju saker som vi gärna vill förändra.
Ja, kan du ge något exempel?
Ja, men idag så när man kommer som flykting så tvingas man till exempel bo på asylboende. Man får inte bo var man vill. Det finns ju tidigare eller varit regler där man till viss del styr så att inte alla invandrare och flyktingar hamnar på samma ställe. Men det här innebär att man stängs in egentligen på en plats, och är man inte där så får man inget ekonomiskt stöd. Det innebär att vi får ett problem med ett skuggsamhälle och folk som helt enkelt inte närmar sig det svenska samhället. Och hela poängen är ju att den dag man får ett uppehållstillstånd så ska man ju arbeta på att bli en del av samhället.
Om vi tar en konkret sak som har varit omdiskuterad, de här kraven på vandel, hederligt levnadssätt som grund när man bedömer eller kanske återkallar ett uppehållstillstånd. Vill ni riva upp den reformen om den genomförs som det är tänkt?
Ja, nu håller ju Tidöpartierna på och skruvar ännu mer på det här. Det är ju som att de tar varje steg för steg. Det har ju varit så att det har ju varit de som har både fått medborgarskap och uppehållstillstånd som har haft grova domar emot sig och gjort fruktansvärda saker. De bör ju inte få uppehållstillstånd.
Men detta med vandel som det formulerat levnadssätt, ska ni ta bort det?
Det blir en mycket märklig bedömning av enskilda personer när man ska göra det här. Det finns ju egentligen ingen idé om hur man ska förhålla sig till vad är vandel. Och man ska ju bedöma först och främst asylbehovet.
Ja, ja, men vad var svaret på frågan? Är det något ni kommer att verka för att ta bort?
Ja.
Socialdemokraterna har ju röstat för väldigt många av Tidöpartiernas migrationspolitiska förslag i riksdagen hittills. Alltså, vilken är skillnaden mellan S och regeringssidan i migrationspolitiken?
Mellan S och regeringssidan?
Ja.
Ja, jag ska bedöma Socialdemokraterna kontra regeringssidan, så det är ju inte så lätt att göra det, ska jag säga. Det finns ju många fall där man har...
De har ju röstat väldigt lika i riksdagen, det är som utgångspunkten.
Och vi har i många fall också legat nära Tidöpartierna, men hela deras poäng för Tidöpartierna är ju att försöka sänka invandrarna i Sverige, att få bort dem. Och det är ju på något vis SDs mål här att göra det.
Men vad är skillnaden i den konkreta politiken och politiska förslagen?
Från vår sida?
Ja, jag menar alltså mellan Socialdemokraterna som ni kanske vill regeringssamarbeta med och Tidösidan som ni inte vill samarbeta med.
Alltså, vår uppgift i det här är ju att se till att vi får en bra human flyktingpolitik. Och att vi fokuserar framförallt i nästa läge på att hantera integrationsfrågorna på ett bra sätt. Och där kommer vi ju till skolan till exempel, som är ett problem. Vi måste se till att vi har en fungerande skola i de områdena där det inte funkar. Vi måste se till att skapa en trygghet för nyanlända, som ju Tidöpartierna inte gör. Det kommer ju vi driva i en regering med Socialdemokraterna.
Ja, just det. Integrationspolitik. Men om vi tittar på... Alltså, ni har ju en annan migrationspolitik än Socialdemokraterna, för att uttrycka det rakt ut. Om man tittar, och det har ju också historiskt varit en väldigt viktig fråga för Miljöpartiet. Det finns ju till exempel förslag om permanenta uppehållstillstånd, att det ska återinföras. Det vill ju inte S. Kommer ni att driva det i valet?
Vi anser att man ska ha permanent uppehållstillstånd. Och det är ju därför att om man har tillfällig uppehållstillstånd, då vet man aldrig hur länge man kan vara kvar. Man har ingen möjlighet att veta om man verkligen ska gå in och satsa på att lära sig svenska, gå in på arbetsmarknaden och så vidare. Och att den osäkerheten skapar ju enorma problem för de som kommer. Så vi tycker det ska vara permanenta uppehållstillstånd. Så det är ju en sån sak där vi skiljer oss,
Och just och en annan sak, det här med att ge familjer full rätt och möjlighet att återförenas, det är också något. Är det något ni också kommer att driva när det börjar bli val?
Vi tycker ju att man ska kunna återförenas med sina familjer, att barnen ska kunna göra det. Och det är ju samma sak där. Det är bara tänka själv om man tvingas fly, att då veta att resten av familjen är någon annanstans. Man kommer inte kunna bygga upp sin tillvaro på ett bra sätt. Och det här måste vi ju hantera, och det är ju saker som vi anser ingår i en human flyktingpolitik.
Ja, samtidigt så. Alltså i lördagsintervjun i höstas så hade vi socialdemokraten Laven Redar här, och hon har ju då utvecklat socialdemokraternas migrationspolitik. Och hon sa så här: man kan inte frångå den strama inriktningen av migrationspolitiken. Och sen sa hon att det här är en röd linje för dem i förhandlingar med er. Så det man undrar är, hur ska ni få ihop er politik med socialdemokraternas mycket stramare linje om ni ska bilda regering ihop?
Ja, vi satt ju under 7 år och styrde tillsammans med Socialdemokraterna, och vi tog ju en enorm massa beslut där som var, många var smärtsamma, andra var bra, där vi kunde styra åt olika håll. Så det är ju en fråga om att man i regeringsställning förhandlar om vart man ska någonstans.
Ja, men frågan är, hur mycket kommer ni att strida för era positioner när det också finns i migrationspolitiken, när det också finns väldigt mycket annat som man kan strida för i en koalitionsförhandling?
Vi kommer ju strida för all den politik som vi driver, såklart. Och man ska liksom gradera det. Det kan man ju inte göra så här i en radiosändning, utan det är någonting man gör när man går in i förhandlingar. Men vi tycker ju att en human flyktingpolitik där folk faktiskt kan sen integreras på ett bra sätt i samhället är viktigt.
Men hur ska det gå då när Socialdemokraterna formulerar just detta som en röd linje?
Ja, Laven Redar har sagt att det här är en röd linje. Frågan är om vad som är en röd linje egentligen. Vi får väl se när vi kommer längre fram.
Ja.
Och också vad det är för någonting hon säger att de absolut aldrig skulle kunna gå med på och titta på. Men, vi anser ju att asylrätten är helig. Det är en mänsklig rättighet. Det finns saker i de här frågorna som vi måste hantera på ett smart sätt.
Kan du lova era väljare att du kommer att strida för er politik, till exempel när det gäller det här med permanent uppehållstillstånd och familjeåterförening?
Alltså jag skulle inte sitta här som språkrör om det inte var så att jag skulle strida för vår politik. Det är ju självklarhet.
Ja, men samtidigt då, i ett partiprogram så står det: vi är stolta över, ja det är ju partiprogram från 2013, men det står i alla fall så här: vi är stolta över att vara det mest öppna partiet när det gäller migration. Är det här en stolthet som man kanske måste svälja om man ska samarbeta med Socialdemokraterna?
Alltså vi är ju stolta över att vi är det parti som står upp för flyktingpolitiken, för asylrätten, för en human och rättssäker hantering av flyktingar, vilket de andra partierna, framförallt tidigpartierna, håller på att rasera. Men vi vill ju ha en reglerad invandring, fast vi aldrig tummar på asylrätten. Så vilka exakta formuleringar som kommer finnas där, det återstår ju se. Det är ju ingen som vill ha det som vi såg 2015-16 med enorma flyktingströmmar i Europa. Men där har ju också omvärlden förändrats på det viset att EU har en ny flyktingpolitik.
Men du har ju historiskt haft en linje att klimatet är överordnat, att det är liksom den viktigaste frågan. Om det blir, man ställer klimatpolitik som ni får igenom mot migrationspolitik, kommer er klimatpolitik vara viktigare?
Alltså, klimatpolitiken är den viktigaste frågan för hela mänsklighetens överlevnad. Nu måste vi hantera på ett bra sätt. När vi gör det så måste vi göra det på ett sånt sätt också att vi får en rättvis hållbar omställning där alla är med. Och flyktingfrågan är ju också en del av klimatpolitiken på det sättet att klimatfrågan gör att vi får stora flyktingströmmar, eller riskerar att få det, så de hänger ihop. Men vi måste också se till att de som kommer här hit blir bra integrerade, fungerar i samhället, så att vi också kan arbeta med klimatfrågan på ett smart sätt.
Men om man ska försöka förstå vad det blir för en politik om den rödgröna sidan skulle vinna valet, kommer det att finnas en tydlig rödgrön migrationspolitik före valet så att väljarna vet vilken migrationspolitik de får om de röstar på er sida i politiken?
Ja, alltså, ja, skulle jag säga. Till viss del. Alltså, det finns ju vissa frågor som vi sannolikt kommer att diskutera efter valet och där vi kommer att vara olika. Så gäller det på alla politikområden.
Men här är ni inte överens. Kommer ni att vara överens före valet så att väljarna fattar vad det blir för migrationspolitik? Om ni
alltså, vi vill ju ha en stram reglerad eller en reglerad invandring. Och som, men det viktiga i det här är ju att den är rättssäker, att den är human och att vi står upp för asylrätten. Där ju Tidepartierna arbetar för att rasera detta och skada hela den humana delen. Det kommer vi att stå för. Sen är frågan i detaljerna var någonstans vi kan skilja oss åt mot Socialdemokraterna. Det återstår ju att se när vi är framme vid valet om ett och ett halvt år.
Borde Magdalena Andersson allmänt samla opinionen mer, eller oppositionen mer, inför valet?
Ja, vi behöver ju ett samarbete. Vi ser det ju som nödvändigt att... Vi tror ju på att vi behöver vara alla partier i oppositionen i en regering. Att vi vill ha en majoritetsregering. Och inför det så behöver det finnas en tydlighet att det är den vägen vi vill gå. Sen vet vi från andra tider och partier som samarbetar så är det ju så att man aldrig är överens om alla saker. Men vi behöver diskutera mycket politik.
Men är svaret på frågan, behöver Magdalena Andersson samla oppositionen på ett tydligare sätt så att man, ja, att de pekar ut vilka frågor ni ska samarbeta?
Nej, jag skulle säga att vi i oppositionen måste samla oss.
Ja, men filar inte ansvaret mest på det största partiet då?
Jag tycker att det är ett kollektivt ansvar att vi gör det. Det är klart att Magdalena Andersson, hon kommer ju sannolikt bli statsminister. Men det innebär ju inte att vi inte har ett ansvar att se till att få ihop det. Vi har ju arbetat mycket med alla partier i oppositionen för att få ett bra samarbete.
Centerpartiet har ju nyligen fått en ny ledare, Anna-Karin Hatt. Hur skulle du säga förutsättningarna för ett samlat rödgrönt lag? Har det blivit bättre eller sämre, skulle du säga, med Anna-Karin Hatt som partiledare?
Jag tror att det är lika bra. Jag kan ju säga att jag har ju ännu inte hunnit sitta ner med Anna-Karin Hatt och diskutera politiken närmare. Hon kommer ju direkt från näringslivet eller från LRF. Jag hade ju ett bra upparbetat samarbete med Muharrem Demirok och jag vet ju var Centerpartiet står någonstans. Jag förväntar mig ju att Centerpartiet också fortsätter på den här linjen.
Så vad är din bild? Hur har förutsättningarna förändrats med Anna-Karin Hatt för er att komma överens?
Jag har ju inte träffat henne, suttit ner. Jag har träffat henne, men jag har inte suttit ner och diskuterat politiken och var hon är på väg någonstans. Jag vet inte om hon har format allting själv heller i partiet, vad de kommer att göra i vissa frågor. Men vi har ju, när det gäller Centerpartiet, det finns ju vissa frågor där vi alltid har haft lite olika uppfattningar. Men jag tror att det kommer att gå alldeles utmärkt.
Det här är Ekots lördagsintervju idag med Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén. Och du var ju inne lite grann på att ni tänker er ett tydligare fokus på rättvis omställning. Alltså med betoning på då rättvisa. Alltså skulle du säga, har Miljöpartiet brytt sig tillräckligt mycket om hur människors vardag påverkas av era klimatpolitiska förslag tidigare?
Vi har, när vi satt i regering senast så... arbetade vi hårt med mycket reformer som skulle fram. Det är bråttom med klimatpolitiken. Och i det arbetet så missade vi vissa delar att se att en del reformer gav konsekvenser som kanske inte var önskvärda. Och det är därför vi nu arbetar mycket med en rättvis omställning.
Vilka delar var det ni? Vad var det ni missade?
Ja, men till exempel när det gäller reduktionsplikten. De som inte har förutsättningen att ställa om på samma sätt som någon som kanske bor i en storstad som kan gå eller cykla eller ta kollektivtrafiken, de behöver ett annat stöd. Och därför arbetar vi nu med nya reformer och förändrar vår politik så att vi också får med hela allas förutsättningar i det här. Och det är ju både ekonomiska förutsättningar och var man bor någonstans. Och där kan jag ju säga att Amanda Lind och jag, vi har ju erfarenheter från båda från kommunpolitiken, jag i Stockholm och i Lilla Gnesta, hon från Härnösand. Vi har ju ett lite annorlunda sätt att arbeta på som jag skulle säga kanske mer pragmatiskt jordnära, och det försöker vi nu applicera på politiken, och det är också en del som går in i vårt partiprogramsarbete. Det här, vi behöver se till att vi får med oss alla här.
Ja. En sak, alltså som det här, det är ju många olika saker. Det finns ju en lång rad stöd för människor då med lägre inkomster och människor i gles och landsbygd som då påverkas av de här höjda bensin- och dieselpriserna som blir konsekvenserna med er politik. En del av detta är då att säga farväl till reduktionsplikten om något år. Alltså det här med inblandning av biobränsle i bensin och diesel. Det har ju varit en så bärande del för er för att få ner utsläppen här och nu när det gäller transporter. Varför vill ni ta bort det?
Vi vill inte ta bort reduktionsplikten. Vi säger att den kortsiktigt måste höjas. Regeringen har gjort en kraftig sänkning vilket har ökat utsläppen med
18%. Men på sikt ska den ju fasas
ut. Ja, eller vad vi har sagt är att vi vill höja upp den. Och sen har vi liksom en basplatta där den ska ligga kvar på den nivån. Sen vill vi införa ett nationellt rättvist utsläppshandelssystem som ju tar över egentligen och styr så att vi får ner utsläppen inom transportsektorn. Och det här är ju något, vi har ett gyllene tillfälle nu för att EU kommer införa ett grundsystem som vi kan använda oss av, och det tycker vi ska ta det här tillfället. Och
då, men det
kan
ska vara två nationella utsläpp, eller två utsläppshandelssystem som ska verka parallellt, EU och det nationella.
Ja, det tekniska kan man diskutera, men poängen är att man får en utsläppsbudget med det nationella, och då vet vi precis hur mycket utsläpp transportsektorn får släppa ut under ett år, och då får sen drivmedelsbranschen och så säljer det här, köpa rätter att släppa ut. Är det så att de blandar in biodrivmedel så behöver de inte köpa de här. Då kan de hantera vad de köper in, hur de producerar. Sen kan vi använda pengarna som kommer in från det här systemet just för att stötta de som inte har samma möjlighet att ställa om. Där vi pekar just på glesbygd, landsbygd, de med lägre inkomster.
Ja, just det. Men om man tittar på liksom miljö... tanken, alltså den bärande miljötanken med just reduktionsplikten, det är ju det här att den ger omedelbar effekt. Alltså ju mer biobränslen som finns i pumpen idag, desto mindre blir utsläppen från transporterna direkt. Om man nu tänker att bilar med förbränningsmotorer kommer att finnas kvar ett tag. Alltså varför vill ni släppa ett sånt system när ni talar om att klimatet inte kan vänta?
Därför att utsläppshandelssystem gör egentligen samma sak. För den här budgeten, man kan inte släppa ut mer än vad som är sagt. Så att vi övergår till att titta på hur mycket som får släppas ut istället för hur mycket vi blandar in i bensin och diesel. Och de pengarna vi kan få in på det här systemet också gör ju att vi kan stötta så att man kan gå över till elbilar, leasingstöd för de med lägre inkomster. Vi får ett bra stöd för kollektivtrafiken. Vi får också ett bra stöd för de som vill köpa en ny bil, för de som har råd att göra det. Och för varje elbil som går in på marknaden sen, när vi har den här elbilsoffensiven som vi kallar det, så minskar också trycket på elbolagen att hantera utsläppshandeln, eller vill säga de här rättigheterna. Och det här balanserar vartannat. Och vi får ner utsläppen på samma sätt. Det här är ett annat sätt att göra det på, men mer effektivt tror vi.
Ja, om man tittar på de som ska få de här stöden som ska kompensera då för de här högre bensin- och dieselpriserna, så är det ju också människor med låga inkomster i städerna, om jag förstått det rätt. Där finns ju alternativ till bil och de kanske inte har bil överhuvudtaget. Vad är klimatnytta med det?
Ja, det är framförallt de som bor i städer som har långt i kollektivtrafiken. Det finns en parameter med det. Sen finns det de som har riktigt låga inkomster som också kan få det här stödet om de skulle behöva det. Själva avgränsningen för det här, det ingår i EUs program för socialt stöd. Så de definitionerna gör inte vi själva, utan det måste man ändå göra i förhållande till EUs stödsystem för elbilar. Så det kommer. Men den stora poängen är att vi stöttar alla de som bor på landsbygden som har långt ifrån kollektivtrafiken och behöver bilen. Både att byta till antingen en leasingbil, köpa en om man har råd till det, eller så får man helt enkelt stöd för den ökningen av bränslepriset som blir med utsläppshandelssystemet.
Ja.
Och därmed så blir det här ett rättvist, smart system.
Samtidigt så blir det ju en massor av bidrag som, det här är ju inkomstprövade saker, det måste ju alltid då kontrolleras. Hur blir byråkratin runt det?
Vi bedömer inte att det är något problem egentligen. De uppgifterna finns, det kan man hantera.
Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör. Tack för att du var med i Ekots lördagsintervju.
Tack så mycket.
Ja, nu har Ekots politiska kommentator Helena Gissén tagit plats i studion. Hej.
Hej.
Du har lyssnat på den här intervjun med Daniel Heldén. Vilka är dina intryck?
Ja, alltså för oss som analyserar politik så är det ju intressant hur de olika regeringsalternativen ser ut och hur partierna ska få ihop sina åsikter då i praktisk politik. Och vad gäller den ekonomiska politiken, välfärd, klimat och sådär, så finns det ju stora kontaktytor mellan Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, medan då riktningen i det som ni tog upp här som gäller migration och kanske också lag och ordning, där är det ju väsensskilt mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Och jag tycker att det var intressant att Heldén var så pass offensiv när det gäller detta med migrationsfrågan. Det hade jag kanske inte riktigt väntat mig.
Ja, de här skillnaderna som nu ändå framkom i migrationspolitiken mellan MP och S. Hur besvärliga är de, skulle du säga, i ett framtida samarbete?
Ja, alltså man kan ju vara helt säker på att Tidöpartierna kommer att fortsätta försöka plocka poäng på att hävda att det blir mer invandring till Sverige om Socialdemokraterna kommer tillbaka till makten och stöder sig då på till exempel Miljöpartiet. Och det beror ju på att Miljöpartiet har en mycket mer generös migrationspolitik, precis som framkom här. Så att det ska ju bli intressant att se hur Miljöpartiet i slutändan faktiskt väljer att hantera detta. Nu lät ju på Daniel Heldén som att det här är en viktig fråga för dem. De vill fortsätta stå för en generös och human migrationspolitik och de kommer att driva detta till synes, eller som det lät, hårt i förhandlingar.
Hur är läget för Miljöpartiet just nu, skulle du säga?
Ja, egentligen är det ju ganska bra. De tycks ha fått en viss skjuts av språkrörsbytena. De steg i opinionen i samband med EU-valet i fjol ganska rejält. Nu i vår senaste mätning från Indikator så är de nere igen på strax över 4%-spärren, men de ligger fortfarande högre i andra mätningar. Så det kunde varit värre, men det är klart att vara ett litet oppositionsparti lite i skuggan av de stora frågorna just nu, det är inte helt tacksamt. Men som sagt, intrycket är att partiet har fått stadga efter allt trassel som var här om året när det gällde språkrören.
Mm. Alltså när det gäller ett möjligt regeringsalternativ då på oppositionssidan, där det finns fyra partier som man då undrar hur de ska samarbeta. Hur är läget nu, skulle du säga, inför när det gäller det?
Ja, alltså de har ju ett bra opinionsläge. De leder ju väldigt stort över Tidöpartierna. Så att på så sätt så ser det ju ljust ut för dem. Och den här diskussionen som vi är så förtjusta i, vi journalister, kring regeringssamarbete och regeringsalternativ, det försöker de ju tona ner. Inte nu Heldén, men Magdalena Andersson till exempel, hon säger pass i de där frågorna och kommer att vänta in i det sista, tror jag, med att berätta hur det kommer att bli. Och sanningen när det gäller deras problem, det är ju att det handlar framförallt om Centerpartiets ovilja att befatta sig med Vänsterpartiet. Det är där skon klämmer.
Mm. Ja, vi talade ju också om Märta Stenevis nya självbiografi där hon berättade om hur hon upplevde att hon farit illa bland annat då i Miljöpartiets strukturer, hur partiet är organiserat. Vad kan man säga om det?
Ja, men det där är ju en diskussion internt i Miljöpartiet där hela strukturen är väldigt speciell, därför att den som är språkrör är alltså inte ordförande i partiet. De är ju två språkrör. De har en styrelseordförande, en ordförande i partistyrelsen alltså. Sen har de då en partisekreterare och två gruppledare i riksdagen. Så det finns väldigt många olika maktcentra, eller man ska uttrycka det. Och det där har genom åren skapat stora problem, att det ska förankras här och var, att det blir en tröghet i processen när det gäller att vara snabb. Ni var inne på det i intervjun. Att vara snabb och reagera i debatten och så vidare. Då måste man hela tiden se till att det andra språkröret är med på noten och så vidare. Nu verkar det ju som att Amanda Lind och Daniel Heldén har hittat en form för det här. Och att han förespråkar att man ska fortsätta med den här ordningen som de tycker är mer demokratisk då. Mm.
Tack ska du ha, Helena Isén. Vi ska säga att det var allt för idag. Teknik Tor Sigvardsson, producent Maja Lagerkrans. Nästa vecka handlar Ekos lördagsintervju om EUs utrikespolitik. En svensk är ju sedan några månader en av de högst ansvariga för att forma unionens utrikespolitik, Olof Skog. Toppdiplomaten som nu jobbar nära EUs utrikeschef Kaja Kallas. Gäst i Ekos lördagsintervju nästa vecka alltså. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat.